Amen. Då kör vi. Jag ska ägna resten av den här stunden åt just det här. Hur vi förhåller oss i den här nya pakten då, som vi är i tillsammans med Herren. Vi sa det att i den nya pakten så är synden utraderad, inte bara övertäckt. Och i det nya förbundet är himlen alltid öppen. Den är jämnt öppen, ständigt. Det är alltid öppen. Det är inte stängt ibland och så öppet ibland. Utan det står så här i Hebreerbrevet 10, vers 19. Bröder, i kraft av Jesu blod så kan vi nu frimodigt gå in i det allra heligaste på den nya och levande väg som han har öppnat för oss genom förlåten. Det vill säga sitt kött, hans kropp. Det vill säga att den vägen som vi kan gå in på idag, den är öppen. Den är inte villkorad av någon annan. Oj. Vad är det för pizza? Ja, starka grejer. Vad har ni för pizza här egentligen? Den är inte villkorad av dig, utan den är villkorad av honom. Det är den stora skillnaden. För den gamla pakten, det handlade om hur jag levde i förhållande till Gud. Det gör det ju nu också, men det är inte det, det är inte avhängigt av det, utan det är avhängigt av hur Jesus lever i förhållande till Gud. Så det är Jesus som har öppnat upp vägen, och därför så är den öppen. Det är inte så att den öppnas och stängs, utan den är alltid öppen. Kan jag få något vittnesbörd från kören här? Bra. Det finns ju ett ord i gamla pakt, som vi tittar på gamla pakt, hur den fungerar då. I andra krönikboken 7. Det här är en sån här klassisk som vi använder många gånger. Den här citeras ofta, de här verserna citeras ofta i bönekonferenser och sånt här. Och det står så här, det Gud säger, vers 13. Om jag tillsluter himlen så att regn inte faller, om jag bjuder gräshopporna fördärva landet, eller om jag sänder pest bland mitt folk. Men, vers 14 här, mitt folk som är uppkallat efter mitt namn ödmjukar sig och ber och söker mitt ansikte och omvänder sig från sina onda vägar, då vill jag höra det från himlen, förlåta deras synd och skaffa läkedom mot deras land. Det finns mycket tankegods här som man kan bruka. Men det första man behöver säga i de här verserna, det här är en vers till nationen Israel. Det här är vad Gud säger till landet Israel, till folket Israel. Det är bra att ha med sig det. Det betyder inte att det inte gäller oss, för att vi kan, hela Bibeln gäller oss, så vi kan titta på den. Men när du och jag tittar på sådana här bibelsammanhang, så är det spörsmålet, från vilken plats tittar jag på det? För om jag tittar på det utifrån en ny pakt, då är det ju så att då har ju Gud öppnat redan. Det är ju redan öppet. Det är inte så att Gud stänger och öppnar avhängigt av vad som sker där. Utan han har i Kristus Jesus dragit upp himlen. Så den står öppen. Det här är lite svårt för oss, för vi är lite mer gärningsmänniskor än vad vi kanske vill inrymme. För vi tänker att, ja men om jag lever fel, då, för han säger ju här, om vi lever fel, ja men då ska jag ju stänga så det inte kommer någon regn. Men i Kristus Jesus så har ju Gud öppnat himlen, förlåten alltså. Han har gått åt sidan den. Då står den öppen. Därför att jag talar lite i flera världar här just nu. Jag talar ju till dig och du ser glad ut. Men jag talar i andvärlden också. Därför att vi lever i en tid som jag sa förut, när man blandar saker. Det vill säga att man använder det här för att få fram det man vill ha sagt. Det vill säga, vi tittar i vårt land, både i Norge och i Sverige, så idag så finns det väldigt starka röster idag att det är förfärligt allting. Så Gud, vi har starka röster i Sverige, man förkunnar, det kommer en Guds dom över Sverige. Va? Gud kommer döma Sverige för allt elände som finns här och så. Det är en Guds dom. Jag hörde till och med någon förkunnare som gick ut och sa att det här så kriget i Ukraina, det är Guds dom över Europa eller över världen. Och Gud använder Putin till det här. Så han är Guds. Alltså det är ju vansinne, va? Därför att då tar man den gammaltestamentliga tanken, va? Och som är öga för öga, tand för tand. Som är hela den. Och så applicerar man det för att det passar oss nu att göra så. Det passar oss nu. Men du vet, i den nya pakt som jag redan varit inne på, där har inte Gud någon dom. Utan vi lever i en annan tid. Och vet du vad den heter? Nådens tid. Va? Vi lever i en tid och Gud, och vet du vad det står? Att Gud tillräknar inte längre människorna deras synder. Varför då? På grund av Jesus. Och så, ja men kära någon då, så stämmer inte det här? Jo det stämmer. Men frågan är, det beror på vart jag är placerat någonstans. Om jag är placerat i Kristus Jesus, så när jag kommer till honom och står i det nya förbundet, så står jag utifrån att jag kan tacka Herren. Tack Herre för att du har öppnat himlen över mitt liv. Du har gjort det genom Jesus. Jag behöver inte öppna himlen, utan den är redan öppen. Halleluja. Vägen är öppen. Nu kan vi vandra fram på den vägen, för han har öppnat vägen för oss. Halleluja. Det är ett kristen, liksom man säger så ofta så här, i kristna sammanhang och olika möten, och så kan man säga det. Jag ska ta en sak till, för jag gör ju det här för att jag ska sätta igång tankar också. Va? Och så i den nya pakt då, där är Guds ansikte alltid vänt mot oss. Och hans nåd är alltid hos oss. Vi har ju de här olika välsignelserna. Vi har den aronitiska välsignelsen, som är en välsignelse som brukas i kyrkorna, mest kanske i de traditionella. Herren välsigne dig, bevara dig, Herren vänder sitt ansikte till dig. Herren låter sitt ansikte lysa över dig och giver dig frid i Faderns, Sonens och Helige Andes namn. Jättefint. Det är en aronitisk välsignelse. Det är alltså egentligen till Israels folk. Och den välsignelsen brukas ju väldigt mycket. Men sen finns det en paulinsk välsignelse också. Kan du säga halleluja? Och den paulinska välsignelsen, det är den nya förbundets välsignelse. Och den är ju underbar också. Den står så här: välsignad är vår Herre Jesus Kristi Gud och Fader, som i Kristus har välsignat oss med all den himmelska världens andliga välsignelse. Så är det fel då liksom att läsa välsignelse? Nej, det är inte, ta för dig bara. Men tänk på vart du står. Genom mitt liv har jag fått träna mig i att förstå och förhålla mig till min relation till Gud. Jag ber aldrig Gud välsigna mig. Utan jag säger, jag tackar dig Gud att du har välsignat mig. Det är en viss forskel där. Därför att det beror på, det är avhängigt av att jag förstår vilket förbund jag står i. I det nya förbundet, där kommer du inte bli välsignad. Där har du blivit välsignad. Allt är nedlagt i förbundet där. Men jag behöver ju mer välsignelse. Jag visst, tacka honom och bara prisa honom för att det finns där. Det är där. För att det smyger in saker, och det är det här lite jag är ute efter. Det smyger in saker, och det som kan då smyga in, det är ju det här. Vi pratade, David och jag, lite innan. Och jag kan ju vara skuld i det här också, för jag är ju en gammal predikant. Jag har predikat många år. Va? Men jag predikar aldrig så här längre i det att jag säger till exempel till unga människor när vi predikar, du som vill ge 100% för Herren. Och så kom fram här nu då. Du som vill 100%. Vet du vad? Så frågar inte Gud. Utan är du i förbundet så är du. Punkt slut. Ja, men jag kan ju ge lite mer. Och då är det alltid den där lilla 5% eller 1% som jag inte riktigt kanske. Det är bra, men. Sen är det en liten grej där, va. Det är det jag vill råda bot på i min förkunnelse. Du som vill ge mer. Vet du vad? Herren har gett allt till dig, va. Det är inte så att han ger 75% och så kollar vi lite grann och hur du gensvarar på det. Så kanske vi ger lite mer. Han gav allt. Och i frälsningen, och när du har gett ditt liv till Jesus, då har du involverat dig. Jag tar för att hålla på med det här med pakt då, med Marie. Jag är ju inte gift ganska mycket med henne, va? Alltså jag har ingen sån liten reservation. Vi får se va, och hur det här blir. Va. Så. Utan jag gav ju allt till henne. Va. Det har jag märkt att jag har gjort. Jag vill ju köpa nya fälgar och sånt här till bilen. Nu i den här tiden. Jag vet inte vad du är ute på för sidor och letar. Men jag kollar på såna grejer. Så anligger jag. Jag vill ha nya fälgar nu. Kommer jag köpa nya fälgar? Säkert inte. För hon köper ju sån här make-up. Har du sett dem här som din kone köpt? Sån här små flaskor. Då frågar du, vad kostar den? Det kostar 780 kronor. Eller? Då brukar jag säga, men älskar, det finns ju sån här grejer på Jula. Du kan ju gå och handla det. Jättefina grejer. Och Biltema säljer sånt där också. Du får en sån för 13 kronor. Hon bara fräser åt mig. Jag inser att jag har gett allt till henne. Och det har ju också kostat mig allt. Och sånt. Det ingick liksom i paketen. Så det här med prisen och de här tingen. Det uppdagas efterhand. Va? Vi märker det efterhand. Och jag förstår detta. Att det är inte så att jag är liksom, ganska mycket i den här pakten med henne. Utan jag är ju inne i det här. Va? Och så är det med dig också, Herren. Det är inte så att han tänker att ja, jo, men du är ju rätt mycket i det, va? Du är det, va? Du är rätt mycket i. Men sen, det är lite, du ska komma in, hela du ska komma in. Men vet du, Gud, hela du är inne. Vi har ju sjungit den sången. Innanför är du alltid nu, kommer aldrig mer utanför. Du är inne. Och det tänket är bra med sig. För det finns en fiende till dig. Och vet du vad din fiende är? Mer än någonting annat så är han religiös. Mer än någonting annat. Därför att i den religiösa tanken och i den gamla pakten kopplat till lagen, där är det aldrig nog. Va? Det är aldrig tillräckligt. Utan det är alltid någon lite mer grej du ska göra. Va? Det är lite, det är jättebra, men det finns lite mer, va. Och du vet att Paulus, som är då själva hövdingen kan man säga, eller aposteln för den nya pakt, som fick i uppdraget att liksom förklara den, och Jesus etablerade den, men Paulus fick ju uppdraget att liksom undervisa om den och ge oss förståelsen. Så, och Paulus, han förstod de här sakerna, va? Och han har en hel uppgörelse i Galaterbrevet där han går igenom detta. För att då ser han ju att galaterna som är hedningar, de hade tagit emot i nåden och få uppleva frälsningen, vad det innebar. Och så kommer det några från den gamla pakt, och de kommer in där och ser detta, hur glada de är och tacknämliga och allt detta. De börjar i anden och var jättelyckliga. Så kom de in där och så säger de så här: det är underbart att ni har fått tagit emot det här, kanon, men det är en liten dimension till som ni har inte riktigt fått ta på det här, va? Och det är ju det lite haha, alltså omskärelse, va? Ni måste ju omskära er, för annars är det inte riktigt. Det är inte riktigt liksom igenom, utan det är faktiskt att du måste, nu ska vi ha ett mansmöte här, och då ska vi då ge 100%. Nu ska vi, för en, det är bra den ni har, kanon, jättebra, 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 super, super. Men så har vi den här lilla grejen här, va, med den här lilla skinnbiten där. Den ska då, och du vet att Paulus fick reda på detta, va. Och då kan man ju tycka att eftersom han själv var jude och han själv var omskuren och allt det där, så kan man ju tycka att ja, jo, men det är ju lite sådär, va. Vi behöver inte. Men han flög i taket, vet du. Och han skickar ju hela Galaterbrevet till dem för att tala om för dem att de var på fel väg. Och så är han tuff mot dem. Och han är också tuff mot dem som är inne och förkunnar det där. Han säger så här: ni som håller på med det där, då tycker jag ju att då kan ni hugga av, skär av hela en, va? Om ni ändå ska vara så överlåtna, så kan ni väl skära av, inte bara den lilla skinnbiten där, utan ta alltihop, va? Då, vet du, då är ni verkligen 100% med här, va? Alltså han raljerar över dem. Han är riktigt tuff, alltså. Och så säger han så här till dem också, att ni har fallit, säger han. Ni har fallit ut i nåden, så. Varför då? Därför att ni har liksom blandat upp det som var den gamla pakt med den nya pakt. Ni försöker göra en fusion mellan de här sakerna, och det går inte. Vet du varför? Det finns ett blod emellan det där. Och jag vet både, alltså det här får vi alla jobba med i våra, jag får jobba med det också. Därför att man får komma till den där punkten när man känner så här: Herre, det jag gör, det gör ingen forskäll, va? Om jag inte har dig, va? Därför att om jag inte står i dig, så är det jag gör, det leder inte till någonting, va? Det gör ingen skillnad. Men när jag står i dig och i den nya pakt som min plattform, då kommer det jag gör att bära frukt, va? För nu måste missförstå mig rätt här, va? Det är inte det att vi ska sluta göra någonting. Nej, vad gör du? Jag står i nåden. Jag bara står här. Aha. Ska du? Nej, jag gör ingenting. Det blir löjligt. Utan vi gör saker. Men frågan är, från vilken plats gör vi det? Det är hela skillnaden. Därför att inför Herren så är himlen redan vänd mot oss. Det är öppet. Det är ingenting mellan mig och Gud, va? Det finns ingenting där. Jag är tillgiven. Jag står i välsignelsen. Jag är i honom. Så mellan mig och Herren så finns ingenting där. Det är en stor tanke. Jag tycker själv det är en jättestor tanke. Men utifrån det så kan jag sen göra saker. Inte för att jag behöver komma rätt med honom, utan för att jag vill bära frukt i mitt liv. Och jag vill, utifrån att jag önskar detta, att jag vill detta, så gör jag saker. Och det finns ju en liten kul sak där mellan Paulus och Jakob, va? För Paulus säger så här: vi hävdar med bestämdhet att människan blir rättfärdig, inte genom gärningar utan genom tro, va? Och så kommer Jakob. Jag älskar Jakob, för han kommer liksom från ett annat håll, va? Och han säger så här: ja, men utan gärningar är ju tron död, så. Och jag tycker det är så, och då kan man tänka, då finns det ju en del som bygger in en problemställning där, va? Men det är inget problem, därför att Jakob säger så här, att du säger, han talar som om någon säger, han säger: du säger du har tro. Och då säger han så här: ja, jag har tro, men jag kan genom mina gärningar visa dig min tro. Därför att tron kommer att bringa en gärning i våra liv. Men lyssna på mig, men gärningarna i sig självt ger dig ingen tro. Utan vet du vad det ger dig? Det ger dig ännu mer frustrering. Det ger dig ännu mer känsla av att det finns något mer som jag måste göra. Och så var det i det gamla pakt, att man blev aldrig färdig, va? Det blev aldrig bra nog, va? Utan det var alltid någonting mer jag skulle göra. Och du vet, det här vet fienden om. Och speciellt för unga människor. Och dessutom när vi lever i en tid som är så fruktansvärt... Kan du sluta kasta grejer på golvet? Sitter. Vi lever i en tid som är så otroligt prestationsladdat, va? Och jag tänker på unga människor idag. Alltså även om jag håller på att säga, de gör ju mindre än någon människa på jorden. Alltså vi har inte de kraven längre för unga människor, va? Man jobbar kortare tid, man liksom är mer ledig och mycket mer fritid, mycket mer sådana saker än kanske den äldre generationen. Där fick man fick jobba mycket mer. Men idag så har du så konstiga förväntningar. Du har ju förväntningar som ingen egentligen ställer, va? Det står inte i lagen att du ska operera om hela ansiktet, va? Det står inte att du ska lyfta där och sänka där och hålla på. Det står ingenting där, men ändå finns det en prestationskänsla där. Att jag måste förändra, jag måste göra det här för att passa in, för att vara med och allt det där. Jag måste hänga med på de sociala medierna, jag måste vara ute på TikTok hela tiden. Jag måste göra riktigt snygga bilder på Instagram och jag måste se bra ut. Och jag måste alltid visa fram vilken fantastisk frukost jag har ätit nu idag på morgonen. Och jag hyr in en fotograf som tar bilder på detta. Och gör det jättefint. Och sen de här löjliga orden som vi använder med superlativen för allting. Amazing breakfast. Vadå amazing breakfast? Det var en gammal havregrynsgröt och lite mjölk. Och det var liksom ingen amazing. Det är det du äter varenda morgon. Men då måste man, vad är det för någonting? Varför måste jag visa fram det? Att jag äter en fantastisk frukost här idag. Och så sitter ju de flesta människor i Norge sitter och äter sin brödskive där, va, som är 3 veckor gammal och sitter och äter där, va. Och många äter ju inte ens frukost, va. De tar lite kaffe och liksom, och så går de ut och tittar på det här. Då tänker de så här, jag har inget liv. Eller man ska visa upp ett fantastiskt fint, man har, vi har renoverat vårt hus och håller dem på där, va. Och så sitter de allra flesta människor har inte de medlen kanske. Och säkert de som gör bilderna där också, de har inte heller de medlen, utan de lånar upp allting. För att de har sånt behov att tala om att jag har lyckats. De har sånt behov att visa på detta. Och vi är ju alla en del av den här kulturen som är idag. Och vilket som är offret i det här, det är den unga generationen. För de förstår ju inte. Det kanske de gör, men de vill inte förstå kanske. Att faktiskt, man ser inte ut så där hela tiden. Du vaknar inte på morgonen med den där make-upen på dig. Du vaknar inte med lösögonfransarna som liksom viftar liksom, så hela byn liksom får en vindfläkt, va? Och det kommer du uppdaga sen när du har gift dig. Du uppdagar det, va? Du uppdagar en massa andra saker också. Att man måste gå på do till exempel. Och att det luktar där inne också. Du uppdagar det. Och då säger jag så här, bara välkommen till livet. Det är ingen som, har du någonsin sett någon som har lagt upp sådana Instagram-bilder? Nu har jag varit på do, va? Kolla här vad som hände där, va? Det är ingen som gör det. Därför att det ser inget häftigt, inget vackert ut, ingenting som att visa fram där. Men alla vet ju någonstans att ja, men det är så, det gör jag faktiskt också. Alltså Stefan ger den osminkade versionen här idag. Och allt det där, vi kan inte gå. Men när det kommer till andliga saker så är det lätt att vi blir sådana där också. Att vi försöker liksom ställa fram saker som lite mer andligt och lite mer sån och vad fint liksom. Jag satt och lyssnade på en som undervisade om bön, va? Och talade om alltså det personliga bönelivet. Och berättade då, så den här personen berättade först då att ja, Herren sa till mig att jag skulle ta 2 veckor och bara vara inför hans ansikte hela tiden, bara vara där. Och då så sa jag till min man att nu får du ta hand om uppvasken. Nu får du ta hand om matlagningen, för nu ska jag bara vara inför Jesus. Och gubben sprang runt där och gjorde allt det där. Och så satt hon där inför Jesus. Och när jag hörde det så blev jag så provocerad, va? Jag blev jätteprovocerad. Varför då? Den verkligt andliga personen i det där äktenskapet, det var ju gubben. De sprang kring där, va. Fast den andra satt där bara... För det är för mig en uttryck av själviskhet, va. Jag tycker mycket bättre om att höra om John Wesleys mamma. Yes. Vet du vem hon var? Hon hade 16 ungar, vet. För de hade ingen tv på den tiden. Hon hade 16 ungar, va. Och de var ju där och sprang runt henne där, va. Mitt i hennes görande. Och det var ju hon som bad fram John Wesleys och allt det där. Det var ju hon som var i det. Och hans bror också. Charles heter väl han. Och vet du, när hon bad, va? Då gjorde hon så här. Mitt bland ungarna sprang ju runt där. Då tog hon, de hade såna stora klänningar på den tiden. Så tog hon klänningen så drog hon den liksom över sig. Så här, som ett tält. Och så bara kröp hon ihop det på golvet. Och så var hon med Herren där en stund. Mitt bland alla ungarna där och allt sånt där, så sprang hon kring. Sen upp med tältet igen. Och sen var hon färd. Och då tänkte jag så här, det finns ju olika sätt att... Ja. Och att liksom... Och då tänkte jag, när jag satt och lyssnade på det där, tänkte jag, hur många människor som är liksom i den åldern i livet har tid att ta liksom försvinna 2 veckor? Och vara borta där. Det skulle ju vara härligt. Och det här var ju en predikant, så det är ju deras jobb. Men vanligen en husfru eller en man som har sitt jobb och sånt. Och då tycker jag det är så underbart med Jesus, va? När han talar om bön, va? Jag har en hel undervisning om Jesu böneliv. Och hans undervisning om bön. Alltså det skulle inte gå att ha så mycket bönekonferenser med Jesus. Och han ska undervisa om bön. Det går ju på 3 minuter, va? Be och det ska bli givet. Sök och ni ska finna. Klappa på och ska bli öppnas. Amen. Och sen så här, och när ni ber, va? Stå inte där och rabbla massa ord hela tiden. Stå och tjata maser där. Utan håll det till saken, va? Du behöver inte imponera på Gud. Utan var kort och kom till saken liksom. Och jag tänker, han tänker väl på sin far i himlen, va? Där vi kommer till Gud och talar om för honom först allting som han redan vet. Ja, Herre, du vet att jag har det mycket svårt i den här tiden. Och det är jobbigt, och min man är också, han är väldigt inte bra på något sätt. Och så vet du det, och så man drar runt precis som inte han visste det redan. För det står ju så här: er himmelske fader vet vad ni behöver innan ni ber honom. Men det är som att, för att han säger, var inte som hedningarna. De tror att de ska bli bönhörda för sina många ords skull. Och så är det i många bönemöten också. Alltså det är så lång bön som man tänker, vilket bönesvar det kommer här nu. Alltså, för att det var ju en enorm bön här. Och så kommer Jesus och säger, nej men be inte på det sättet. Utan be, var kort, du behöver inte hålla på så där. Därför att det är inte det som gör forskällen, utan det är att du kommer med tron i ditt hjärta och vänder dig till din far. Och sen så kommer det sådana här böner som ingen av oss har bett. När Jesus tittar upp, för det första så brukar vi alltid sluta dina ögon och be. Men det är ju inte Jesus, han öppnar ögonen och tittar mot himlen. Och så säger han, far, jag tackar dig för att du har hört mig. Jag vet ju att du alltid hör mig. Men jag ber ju inte för den sakens skull. Det är ju ingenting mellan dig och mig här nu. Utan jag ber ju för att de här som står här omkring ska tro att du har sänt mig. Har du bett en sån bön en gång? Och sen så vänder han sig till graven och säger, kom ut nu Lazarus. Kom se. Alltså det är ju så oreligiöst, va. Och det är ju sån otrolig liksom. Man tänker så här. Jag förstår varför hans disciplar kommer till Jesus och säger, lär oss att be, Jesus. För de måste varit så attraherade av Jesu böneliv. För det var så, vad ska vi säga, det fanns inte de där elementen i det. Som det ofta finns i så att säga, kristna sammanhang. Det är att vi liksom lägger in så mycket i bönen som egentligen inte har någonting med vår relation till fadern att göra. Utan mer en form av prestation. Va? Att jag ska prestera fram någonting. Och nu är det viktigt att jag ber precis rätt bön här. Så att det liksom träffar rätt här på något sätt. Så att vi får precis en dimension här nu. Så alltså kommer rätt där liksom. Och så. Det behöver inte träffa rätt. Tänk på han som fick ett fantastiskt bönesvar. Han säger så här till Jesus och hänger på sidan av korset på honom. Vid honom där. Så här, Herre, tänk på mig när du kommer i ditt rike. Det var ju knappt en bön. Tänk på mig. Och Jesus säger, idag är du med mig i himmelriket. Är du med mig? Ja. Så i det gamla förbundet där handlar det mycket om prestationen. Det handlar om vad jag gör för att uppfylla de här förväntningarna som finns. Men i det nya förbundet så är det inte den lagen som gäller. Utan i det nya förbundet så är det vad Jesus har gjort. Va? Halleluja. Det finns två regler i de här olika förbunden. Och i det nya förbundet så är det trons regel som gäller. Och det säger han så här i Romarbrevet 3, vers 27. Vad kan vi berömma oss av, står det så här. Allt beröm är uteslutet. Genom vilken regel? Genom gärningarnas? Nej, genom trons regel. Vi hävdar att människan förklaras rättfärdig genom tro, utan laggärningar. Och i kapitel 4, vers 3 så står det vidare. Ty vad säger skriften? Abraham trodde Gud och det räknades honom till rättfärdighet. Den som har gärningar att peka på får sin lön, inte av nåd, utan som något han har förtjänat. Men den som utan att bygga på gärningar tror på honom som förklarar den ogudaktige rättfärdig, honom räknas det, hans tro, till rättfärdighet. Så den regel som gäller i det nya förbundet är trons regel, inte gärningarnas regel. Och gärningarnas regel, det är ju precis det som vi förväntar, det som vi förstår. Där handlar min gärning om att jag ska få vad jag förtjänar. Va? Och det är hela gamla pakten uppbyggt på det sättet. Det är att som till exempel i 5 Mosebok 28, där vi har de här löfterna om välsignelse. Då säger först Gud så här, om du gör vad jag säger och håller det och lyder de här sakerna, då kommer de här sakerna. Om du går över till nya pakt så står det ingenting om det, utan det står om du tror på vad Jesus har gjort, då faller det här ut. Så det är en helt annan typ av regel. Och den regeln, den bygger inte på gärningarna, utan den bygger på tron. Ja, men ska jag inte ha... Jo, du ska ha gärningar, men inte som ett fundament för din relation till Gud. Det är inte grunden för att du står i förbundet, utan grunden för att du står i förbundet, det har med en annan person att göra. Det är nämligen Jesus som är grunden för det. Och vet att när det här går upp för oss så blir det en revolution. Det blir en revolution i allt vi gör. Därför att då förstår vi att det blir en revolution i bönelivet också. Därför vi förstår att det är inte bönen som en gärning som gör skillnaden. Utan det är att jag ber utifrån Jesus. Till exempel att han sitter på faderns högra sida och manar gott för oss. Det vill säga att jag ber tillsammans med Jesus. En väldig skillnad alltså. Och vad gör det för någonting då? Jo, det botar mig från olika saker. Det botar mig till exempel från det här att jag slipper att känna att ja, det kanske inte riktigt liksom räcker det här. Va? Kanske inte riktigt. Jag får ta i lite grann. Det var ju det de tänkte i Galaterbrevet. Vi får lägga till det här också då, så att vi är på det klara med det. Och jag har många gånger tänkt på hans enorma reaktion där Paulus, va? Att han blir så upprörd. Va? För han såg någonting nu. Han såg att nu, om det här börjar nu, så kommer det leda tillbaka i träldom igen. Här. För nu kommer de efter ett tag här, så kommer de att börja liksom leva i de här sakerna. Där de tror att det är genom min förtjänst som jag får Guds ynnest. Va? Så livet i den nya pakt, det handlar ju om att jag vet att allt är klart. Och jag vet att jag har allt i Kristus Jesus. Jag vet att jag behöver inte lägga till någonting. Och jag behöver inte dra ifrån någonting. Utan allt är där. Och det är den grunden som jag vilar på i mitt liv. Det är den plattformen som jag står på. Vilket betyder, precis som både du och jag känner ibland. Har du missat att läsa din Bibel någon gång? Du bara hann inte, va? Det är bara de tre bröderna som är med mig här idag. Ni andra, ni sitter där. Eller har du missat liksom att be liksom, eller de här andliga dygderna som vi håller på med, som är helt underbara, så jag är inte emot något sånt. Men ibland har du missat dem, något sånt här någon gång? Ja, det är klart vi har. Och min vän, det gör ingen skillnad. Det kan göra en skillnad för dig, eftersom vi behöver maten. Absolut är det så. Men det gör ingen skillnad i din status. Och du är inte en sämre kristen. Nej, nu missade jag att läsa Bibeln idag. Och nej, nu sjönk jag ner. Jag måste jobba upp igen. Så får jag läsa dubbelt imorgon. Visst, är du sån som jag? Har du tänkt så någon gång? Nej, jag kör dubbelt imorgon då. Då har jag löst det. Det känns lite bättre. Jag läser 5 kapitel imorgon istället för 3. Amen, amen. Skönt. Gott. Då kör vi. Som om vad bibelläsning handlar om att jag ska ha det bra med Gud. Va? När bibelläsningen handlar om att Gud ska ha det bra med dig. Va? Att det är ju mat för min ande. Det är ju liksom som att äta frukost. Det är ju någonting som jag behöver för mitt eget liv. Det ändrar ingen status inför Gud. Ja, men dina barn där hemma, om de missar frukosten, sjunker de lite då eller? Jaha, nu har de ingen frukost där. Då. Ja, då är de inte... Nu är liksom 80% barn här nu. Det ändrar ju ingenting. Men det får ju konsekvenser för mitt eget liv. Det är ju klart. Jag menar, om jag lever som en gris, då får det konsekvenser för mig. Jag blir en rättfärdig gris. Jag får ett... Det är inte så komplicerat här, känner jag. Men själva poängen i det här, det är just det att du och jag behöver veta vår ställning inför Herren och hur den är så otroligt beskyddad utav den nya pakt. Va? Den är så beskyddad av den nya pakt. Halleluja. Och jag ber för den här stunden vi har, att det är där du ska landa. Va? Och sen så är det många saker du ska göra. Massa grejer som du ska hålla på med i ditt liv. Oj, 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 det kommer bara hända underbara grejer. Men inte för att du ska få en bättre plats inför Gud. För du kan inte få en bättre plats än den du har. Du sitter med Jesus i den himmelska världen. Högt upp i den himmelska världen. Där sitter du. Men det känner inte jag. Jag känner mig som Guds lillaste person. Ja, det är vad du känner. Men det är inte vad du är. Du är i honom. Och när du är i honom så tillhör hela packen dig. Den tillhör dig. Vad kan jag ha gjort för att jag skulle få det? Nada. Du har inte gjort något för att få det. Utan han har gjort allt för att du skulle få det. Jag tycker det är så underbart med den nya pakten i det. Det är inga strings attached, va? Som det är i alla andra kontrakt. Va? Du har köpt grejer sådär, va? Du köper en ny Telenor-telefon. Va? Och så pratar med säljarna. Det är fantastiskt pris du har fått. Och så får du det där kontraktet. Va? Så du måste hämta hem ett mikroskop för att kunna läsa den där finstilta texten som är det. Mängder av grejer som står där, va? Och massa strings, va? Massa såna här hooks, krokar som är insatta i det där för att de ska tjäna pengar på det. Och vet du vad? När du får avtalet ifrån Gud, va? När du får kontraktet ifrån Gud, så är det skrivet med blod, va? Och det står där tydligt och klart. Det finns ingen sån här liten finstil text, va? Som du kommer upptäcka efter ett tag. Utan det är vad det är. Säg efter mig. Det är vad det är. Och så säger du nästa steg. Det är vad det står. Ja. Och sen säger du det tredje. Och jag får det det står. Halleluja. Och det är så fantastiskt skönt att få landa där. Va? Jag har tjänat Gud i väldigt många år. Jag började som en person som var väldigt inne i det här med gärningar. Och jag skulle liksom verkligen vara en on fire och 100-procentig. Alla de där grejerna, predika så själv också i början. Det här är ju liksom 300 år sedan. Så jag höll på där, va. Och vi körde alla möjliga knep för att liksom komma närmare, va. Och bland annat så ett tag så jag var ju ungdomspastor och hade ju ungdomsledare under mig så där, va. Så jag till bröderna så här, och de här var ju inte mer än 16-17 år, va. Och så nu börjar vi ska bryta igenom. Så nu ska vi börja be på morgnarna, så. Klockan 5. Så möts vi där, vi hade ett café nere på stan då, så ska vi möta. Så möts vi där klockan 5 ska vi bedja. Och de stackars tonårskillarna, du vet ju tonåringar, de är ju trötta jämt, va. Så en del av dem, de kom ju från sina utflykter som de hade varit med sina tjej, ja, allt vad de håller på med på kvällarna. Så de i stort sett kom ju rätt till bönemötet, va. De hade ju varit uppe hela natten. Och så ska vi be klockan, nu ber vi på det, så håller vi på det, va. Och så tittar jag på medan vi bad där. Och då bara kände jag på insidan, Stefan, du förstör de här grabbarna, va. Du förstör. De kommer ju inte ha ett rätt på skolan. De kommer ju sitta där och sova. För att ju liksom, låt dem sova på morgonen. Och så kan ni be om något annat. Alltså, och då upptäckte jag någonting att man kan köra på, va, i en sån. Och då känns ju det som att nu är det väldigt starkt, va. För nu har jag gått upp här jättetidigt på morgonen. Så nu måste det väl bryta igenom i alla fall här. Nej, det bröt inte igenom. Vi bröt ihop istället. Vi var helt slut efter ett tag. Ska man inte gå upp tidigt och be? Det viktigaste är ju att du ber. Och att du kommer till Herren. Och att du liksom har en rytm. Bön är som luften vi andas. Jag tänker på Smith Wigglesworth. Han sa så här. Jag ber aldrig mer än 5 minuter. Men det går sällan mer än 5 minuter innan jag ber. Alltså han hade, det var luften han andades, han levde i det här. Och det är så du och jag också ska leva. Och ibland så stöter vi till, då kör vi lite mer så. Men det förändrar inte vår ställning inför Gud, det är det som är poängen. Det förändrar ingenting, utan det kan vara med och göra en skillnad då och då. Men det är inte någon liksom magisk formel som gör att vi får det lite bättre inför Herren. Och att han skulle lyssna mer på oss för att vi går upp klockan 5 och ber. Än om vi ber klockan 12. Han lyssnar på oss när vi än ber. Kan du säga halleluja? Så det är själva poängen nu. Och nu så är klockan 2. Och då ska du få gå. Halleluja. Säg tack Gud för blodet. Amen, halleluja. Ja, jag hoppas du har fått något att tänka på och att du också bara den där glädjen som vi får ha att vi får stå i detta fantastiska förbund. Alltså det tar en livstid att forska ut allt det som vi har i det här. Och det var Paulus böneliv. Han säger jag ber att Herren ska öppna era ögon så att ni förstår hur mycket gott ni har i Kristus Jesus. Det var hans bön för församlingarna. Det var det han bad. Han bad inte för att syster Märta skulle bli snällare. Utan han bad liksom att de skulle få se hur fantastiskt detta förbund är. Och hur vi kan få leva i det. Halleluja. Amen. Ska jag dismiss the people, Pastor David? Or shall you do that? He's walking like a cowboy over here.
Ja, bra. Wow, så otroligt bra alltså. Ingenting som förändrar vårt förhållande till Gud. Vi är fötter.